På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
In i studion kommer Jesper Jansson. God morgon och välkommen hit.
God morgon.
Jag bara vill dra en liten anekdot. Jag och Jesper har ju... Vi har ju redan pratat bröllop här idag.
Jesper och Jesper?
Nej, men vi har pratat bröllop idag. För det var ett giftermål innan avspark. Eller i halvtidsvila mellan Degerfors och GIF Sundsvall. Så var det ju två stycken som gifte sig på mitt plan. Och vi ringde upp då den lyckliga som hade gift sig.
Jaha, ja.
Och jag vill bara, för jag och Jesper var på ett bröllop tillsammans. Vi har en gemensam vän som heter Pontus Jesper.
Ja, han känner jag också.
Ja, han gifte sig ner i Skåne.
Du lärde känna honom i Helsingborg, eller
hur? Ja, precis. Ja. Precis. Han jobbade ju i HIF-media där. Ja. Och det var väldigt kul då, för att jag ringde ju Pontus innan bröllopet och så berättade han att Jesper skulle komma. Och jag satt i nära varandra. Och jag fick ju Jesper mitt emot mig. Det var Jesper scoutchef i FCK. Och jag kan säga att det var inte särskilt kul för våra bordsdamer. Det var en kommunikation i 5 timmar där några tal störde oss. Men det var väldigt kul för mig då.
Ja, exakt. Jag tänkte...
Och bara peppra frågor. Jesper kanske ville prata med sin bordsdag. Ja, men jag bara matade.
Jag tänkte fråga Jesper, upplevde du bara trevliga 5 timmar? Ja. Eller var du trött efter 5 minuter? Bara?
Nej, det var trevligt. Det var trevligt. Absolut.
Ja, var bra drag på dansgolvet sen också.
Ja. Fast där
han gick inte hem.
Nej, det där är Jesper stark sen gammalt.
Jag har en kvart när jag är på dansgolvet.
Sen är det...
Sen råkade knäna eller?
Nej, jag ska bara lagom.
Ja.
Den nivån så får jag tippa över. Så jag har en kvart, vet jag.
Du, brukar du få mycket från, eller vet om någon springer på dig, så du ska värva den där, eller den här är bra, och så vidare. Är det...
Nej, det... Jag upplever en stor skillnad. Hammarby är sköna liksom. De slänger ur sig någonting och sen så stussar de vidare.
Mm.
Absolut.
Ja. Nej, i ruset.
Ja, precis. Ja, men det är faktiskt det är en oerhört skillnad. Jag gick lite på Södermalm i lördags. Och då får man bara, pigga tillrop och sånt.
När det går bra.
Ja, men vad fan, ja. Jag tycker ändå det är faktiskt stor skillnad på Stockholm generellt mot senast typ när jag bodde i Skåne. Där är det mycket mer negativt liksom. Här är det mer så här, kom igen, lycka till nästa gång. Jag tycker det är mer direkt och rakt och positiva mottagare.
Ska vi kliva in då? Vi har ju inte berört matchen igår alls, utan vi hade tänkt att vänta tills du kom. Det blev 2-2 till slut. Mardrömstart, om man nu får kalla det för det, i båda halvlekarna. Dina tankar liksom, när de där målen faller så pass tidigt?
Nej, man blir bara uppgiven liksom. Det bara, ja, luften går ur lite. Då sitter man och tjurar lite. Sen är det ju bara att förhålla sig efter det då. Det är ju derby och jag kan ju inte göra så mycket på matchen när jag sitter där och funderar lite. Nej, men det var klart. Sen tycker jag vi visar en oerhörd styrka och moral och allting, och vi vågar fortsätta vårt spel, och det tycker jag är en stor skillnad på Hammarby i år. Vi tror på det vi gör och till slut så ger det utdelning, men jag tycker ju att vi är värda lite mer i många matcher. Mm.
Jag tyckte ju att, nej men så här, första målet som Marco gör, liksom då är det 88, det är klart det är en tuff start, men det är liksom 89 minuter kvar av matchen och det är ju ett väldigt snyggt mål också ska sägas. Men jag kände efter första halvlek att Bayern var ju bättre, betydligt bättre tycker jag, än AIK i första halvlek. Men AIK ryckte sönder matchen lite grann där med John Guidetti sätter sig två gånger, det blir lite pauser. Men jag kände ändå att AIK gick på knäna, de var trötta i första halvlek. Och jag trodde då att Hammarby skulle kliva ut i andra och köra över dem. Men så får AIK ett ganska turligt 2-1 mål. Och då blir det lite som att det målet var ju ännu tuffare än det första. Då fick ni liksom börja om på nytt igen och börja jaga. Men sen gör ni ett väldigt snyggt 2-2 mål då.
Ja, men jag är totalt enig med det. Jag sen tycker att man måste göra någonting åt det här. Att man kan ju liksom inte sätta sig ner på planen och ta inkast och tid och allting tar tid liksom det. Men det är väl generellt, det är väl en större fråga som man måste göra någonting.
Det är ju många som har satt i bruk, just på målvakter främst. Ja. Att man sätter sig ner och tar åt någon baksida. Och så går det 5-6 minuter och så pratar man
inte. Det var faktiskt en debatt förra veckan i Danmark om en målvakt som gjorde det.
Från AIK va?
Ja, det
är en svensk
målvakt.
Ja, ja, jag vet.
Han var expert på det.
Ja, han är jättebra på det där. Och han har ju faktiskt satt det i system när han känner att laget behöver ett break. Så.
Men sen är det väl generellt. Jag vet, ibland så det finns ju tydliga regler på det där. Liksom, att det är väl huvudskada domaren ska blåsa av för. Men man följer inte dem.
Du, jag var ju på matchen igår och såklart inte höll på det laget som du är sportchef för. Men kunde liksom inte slutas imponeras utav Darijan Bojanic. Satan vad han är bra. Mm. Det är ju nojävulst. Det är på något sätt, jag ska inte säga att det är din kille, men det ändå liksom, du har ju följt honom och liksom...
Tagit... Jag säger det, är min kille.
Okay,
nej, jag har alltid tyckt att Darijan Bojanic är Sveriges mest underskattade spelare. Han är så oerhört bra på vissa saker, men sen är det typiskt svensk att man ska gnälla på annat liksom. Och vad är det liksom? Bara för att han är helt magisk med högerfoten och... spelförståelse och passningar, då måste man gnälla på något annat, men det är väl typiskt svenskt. Men magiskt spelare.
För jag känner lite grann i matchen, det som hände när Guidetti gick ut och konsekvensen det var att Stefanelli då gick upp på topp. Mm. Han höll ju på att liksom punkta Alper under hela tiden han var inne. Alltså, så att ni inte kunde spela upp på honom. Och han hade ganska bra koll på liksom... Ni hade ju problem fram till alltså uppspelsfart i min bild utav det. Att AIK var väldigt bra på det. Men när Johnny klev ut så tappade AIK lite grann där. Och ni tror jag förändrade lite grann. Men där på något sätt tyckte jag Martin tydligt svängde över. Alper, vilket geni.
Ja, absolut. Eller hur? Ja, men jag tycker han gör en stark match. Det är inte lätt att det är första från start. Va? Och 45 000 på läktarna.
Men hur bra som helst.
Men vi hade ju många fler alternativ som kunde spela där. Pavle kunde spela, Shaquille, Fenge. Men Martin är väldigt tydlig vad han vill ha ut i varje roll. Och i den rollen passar Alpe väldigt bra. Då. Så det är ju spännande. Att du har en tränare som vågar tro på systemet och då gör spelarna det också. Mm.
Vi satt och pratade om tränartillsättning här, precis. Mm. Det här är väl någon som haft lite där det smäller till, så att säga. Mm. Hur långt, låt säga nu, det är klart att du är nöjd med Marti, men finns det någon planering nu att liksom man börjar redan bricka mot andra tränare? Hur går det tränare? Vad finns det där ute så att man ligger ett steg före? För vi pratar om det här att ibland känns det som att klubbar inte har en jävla aning om vad som... De tappar en tränare eller sparkar en tränare. Så det är så här, ja, vi vet inte vad vi ska ta vägen nu. Alltså hur pågår det? Det är klart att man måste ge respekten till 100% man tror på tränaren du har nu. Mm. Men han kommer ju i slutändan då.
Ja, det fick man ju ja, men det menar lära med. Sig ja, i höstas.
Dyker upp på någon flygplats.
Ja, ja precis. Ja,
absolut.
Martin Köpenhamn, ja. Kicken.
Jag tror, du har ju alltid koll på det. Så jag tror det viktigaste är, och det är ju att vara tydlig i klubben och bestämma sig vilken fotboll man vill stå för och vilket ledarskap och sånt. Och på det sättet så sållar du ut rätt så mycket kandidater innan. Att du vet vad du står för. Då är det lättare att rekrytera tränare sen. Att man går efter det då.
Varför valde ni Martin?
Ja, men för han står ju definitivt för den fotbollen vi vill spela då. Mm. Väldigt tydligt, låt säga att vi... ja, det är ju det här med att äga bollen, äga spelet liksom, och sen så lite internationell erfarenhet, eller han är inte han är spanjor då, men att han också då har koll på skandinavisk fotboll, det var väl jag tycker Matti är lite så här när man träffar han, vilket är spännande, han har lite hela paketet. Det är många tränare som är väldigt bra på det, eller man har väldigt tydlig fotbollsfilosofi. Men Martin, det jag imponeras mest av, det är att han har också ett ledarskap. Han är stabsledare, och vilket underlättar mitt jobb också väldigt mycket.
Rent generellt då, har man kontakt med potentiella ersättare innan det börjar?
Nej. Nej, inte på det. Det är ju väldigt svårt i den här branschen, för en massa mövlar där ute liksom. Mm. Det är inte så att du, och det, på ett sätt har du kontakt med en tränare under tiden, det säger liksom, då är du ju lite illojal mot din egen tränare, så absolut inte.
Däremot såklart kan man jobba själv då. Du kan ju sitta på din kammare med en lista över att det där är intressanta. För Martin har ju också profilen i att man brukar, Alex Axel säger alltid det, en tränare får ju alltid sparken, det slutar ju alltid där, och det är ju ofta så, men han är ju faktiskt också en tränare skulle kunna vara aktuell att lämna Sverige, med tanke förmodligen då för att han är spanjor i grunden.
Sen är det där är lite så här också, som tränarna själva säger, en tränare får alltid sparken. Jag tycker det är lite så här, så länge en tränare, jag brukar säga, anledningen till att sparka en tränare är egentligen bara två saker. Ett, du förlorar 5-6 matcher i rad och trycket utifrån blir för stort. Och två, det är om du tappar omklädningsrummet. Mm. Så länge en tränare följer klubbens strategi, liksom, om du är enig, om du tar reda på vad har vi för ekonomiska förutsättningar, hur vill klubben framstå, hur vill man spela, och man följer den strategin. Annars är det ju mer att bygga teamet.
Men är det inte ditt jobb att se till så tränaren fattar och förstår det?
Jo, absolut. Och sen är det där tror jag det brister mest, för det är för få klubbar som är tydliga i vad de vill ha ut av tränaren, vilken filosofi, hur ska vi jobba. Alla vill, jag brukar säga det är 14 av 16 lag i Sverige som satsar på Europaplatserna. Det är liksom inte realistiskt.
Nej.
Och sen så, vi ska spela med yngre, vi ska spela med egna. Ja, men finns det förutsättningar för det då? Dels så måste jag tycker då, tränarna, fan, när ni blir anställda, ställ frågorna. Ställ rätt frågor till rätt folk. Jag är 100% säker på att 90% av de som sitter och styr kan inte svara på dem. Ni var inne på Alm innan, eller kan du snacka här om Alm. Han var ju jäkligt tydlig. Han gjorde ju sitt uppdrag.
Mm.
Och det blev ju lite, när han, ja men jag har lyckats med mitt uppdrag. Och då blev det lite skakigt där liksom. Och sen sparkade man ändå. Men den tyckte jag var intressant att följa den processen.
Ja, men och där är ju intressant med Bayern också med er, för där tycker jag ni har tagit kliv med det här med att ni har ju börjat slussa in spelare från U-laget i A-laget. Vad får Marti höra från er där? Vad är kravet uppifrån? Finns det något sånt här, så många ska tillhöra en startelva, eller finns det något sånt?
Ja, inte direkt så att de ska tillhöra startelvan. Vi är väldigt tydliga med att det ingår i klubbens filosofi, och det, om vi ska växa och allting. Och, nej men vi kallar det high potential spelare. Vi vill att vi ska liksom ha viss speltid då på 3 per år liksom. Så, sen kan det ju hända fort att sen blir det ju rokeringar och allting. Och det är i år var det då Viljot gå tidigt och Lado. Och det blir lite, men generellt så är det så, han vet precis om Men det är inte så att jag går in varenda match. Och han har väldigt koll på det där. Att, ja, att han vårdar de spelarna. Och vi vet vilka vi pekat ut. Och så kan det svänga också. Så.
Pekar du ut vilka spelare det är som... Det här är bara high potential spelare nu som
ja, sen... Vi har väldigt många av den sorten. Vi har ett helt gäng i HTF efter. Det gäller liksom... Det pekar vi ut tillsammans och det kan ju svänga fort också liksom. Men vi vet ju också om att vi måste gå den vägen då, vi måste fortsätta den, och det är ju bättre man blir ju svårare faktiskt.
Du, det här med sportcheferiet har ju diskuterats ganska mycket runt det. Vad är det som gör att ni är så få som är liksom by trade sportchefer, alltså åker runt till olika klubbar? Du är kanske mest tydliga nu i Sverige. Du har varit i Helsingborg, scoutat i FCK och nu är det i Hammarby. Där du egentligen inte liksom, till Hammarby blir du värvad som sportchef där man vill ha ditt kontaktnät. Varför är det inte fler som liksom är inne och konkurrera med dig om den titeln och den liksom, det uppdraget på det sättet?
Det är nog inte så många som egentligen vet vad en sportchef gör faktiskt. Eller vad du har, samma sak där som jag sa med tränare. Du jobbar väldigt olika i olika klubbar. Det börjar med en okunskap, tror jag, vad jobbet innebär. Och sen vilka mandat man ger till sportchefer och sådant. Och det... På ett sätt så är det ju en relativt ny roll egentligen. Egentligen förr fanns den ju inte. Utan då var det en stark ordförande rätt ner på tränaren. Mm. Och så lever många klubbar kvar.
Vad hette han som var ordförande i Frölunda?
Ja, just det.
Galningen. Bosse Falken. Nej,
det var inte Bosse.
Nej, vad hette han?
Ja, han som var speak
ja,
också.
Som på matcherna kunde köra den här. Ja. Han var missnöjd med spelet. Ja, Frölunda förberedde byte. Ja. Ut ska nummer 10 gå och in ska nummer 12 komma. Ja, fortfarande.
Ses ni ut på ett erfarenheter? Eller,
vad sa du?
Ses man och, alltså, har ni kontakt sportchefer emellan? Finns det en konferens på en gång per år? Eller?
Ja, det har blivit lite färre med åren.
Sen Jens T slutade så är det inga båtresor längre.
Nej, men det byts ju väldigt frekvent på vår roll också. Mm. Man försöker ha de här sportchefskonferenserna och sånt. Men det är ju samma sak där, för det, ett tag när man åkte på dem så var det första man fick höra: kom ihåg nu att inte vi är något beslutande organ. Och det är vi inte i svensk fotboll. Men utan det bestäms ju, de stora frågorna bestäms ju på de andra konferenserna när det är ordföranden och klubbdirektör och sånt. Så vi är bara rådgivande. Mm. Och där har du ett problem, för jag tycker ju att sportchefer borde i vart fall få besluta sportsliga frågor.
Men är det...
så hela strukturen, menar jag på, den är gammalmodig. Och
men är det strukturen är hela, i svensk fotboll rent generellt att sportchefer alltid måste gå till styrelsen och liksom säga att det här är vårt förslag på att köpa? Det är inte så att det är ingen sportchef som sitter med en egen fullt ut budget och kör.
Jag kan inte uttala mig om andra klubbar liksom, men det är nog väldigt olika i olika klubbar.
Ja, för känslan är ju nästan alla klubbar så är det att styrelsen måste godkänna.
Jag tror att det är en viss prislapp.
Ja, men det är såklart. Ja,
om du håller under den så behöver du inte ha.
Ja, men då är det för lågt. Alltså, då är det oftast att man lånar in någon eller det är så låg summa. Men det intressanta är som du säger att ni följer ju några hela tiden. Mm. Sportchefer, tittar och alltihopa. Då borde ju du var den som egentligen utan att behöva gå till någon annan, men du köper och säljer.
Ja, inom budget.
Inom budgeten, ja, exakt. Ja.
Sen så är det mer att man, sen är det inte bara att kolla budget, det är ju väldigt, men det handlar om förtroende och mandat och sådant. Men det är ju, min uppfattning är att det är betydligt tydligare utomlands, och vad frågan började med det är ju att där utomlands så finns det en marknad för sportchef också. Mm.
Är det något det du skulle kunna vara intresserad av att ta del av? Skulle du vilja testa vingarna utomlands?
Ja, vad ska jag säga innan... Jag vet faktiskt inte, jag är på ett väldigt bra ställe, men jag vet inte heller vad som händer. Liksom. Det är samma sak där som med tränare. Jag vet inte om Hammarby vill ha mig kvar. Eller, och sen vet jag att det är ett jävla slitsamt jobb då. Men det är väl klart att man sitter och tittar, det vore rätt spännande att se om ens idéer skulle funka på en internationell marknad. Mm. För det är lite speciellt, sen funderar jag ibland på om det funkar på något annat yrke också.
Dags för kvällens höjdare och det presenteras i samarbete med Telia och ATG.
Är det jag som ska läsa upp det här?
Jajamensan.
Ja. Kvällens höjdare, och det, för mig är det ju en superhöjdare med Djurgården och Elfsborg ikväll.
Elfsborg på dekis.
Alltså, tionde plats.
Ja, alltså fruktansvärt.
Där har vi årets besvikelse. Mm. Tillsammans med Malmö.
Mm. Och då frågan, kan han har ju nu fått rätt mycket chanser. Mm. Jimmy.
Ja. Men där gjorde jättebra för sak av att verkligen, för det, han har ju haft problem tidigare Jimmy när han kom till klubben och gjort det verkligen en grej av att det här med kontinuitet, och det är ju fint och man tror att det är bra, men frågan är nu hur man agerar här framåt om det fortsätter här, men tionde plats är ju under all kritik. Man lyckas inte vinna matcher, det är fyra raka tror jag, oavgjorda matcher. Men det är ju såklart Djurgården, Elfsborg. Djurgården som har ju med all rätt firat lite här senaste dagarna, men också samlat kraft. Det har ju varit ett väldigt intensivt schema. Spelade ju tisdags nere på Sypen, nu måndag, så lite vila där. Och 19.10 då är det avspark på Discovery Plus.
Varför är det 19.10 för?
Ja, jag vet inte vad det var. Men det är...
Men ibland så är det matcher som går 19.10 avspark. Mm. Sen kan jag förstå om det är något lag som är grundat 1901 och avsparken är liksom 19.01 istället. Mm. Men 10 minuter senare...
Hinner säga Aktuellt på något sätt kanske.
Nej, men Aktuellt. Men jag tror att, men då borde man börja tidigare.
Ja, men
om de verkligen vill så här, hinna duscha och föna håret ordentligt innan Aktuellt börjar.
19.10 är det.
Okej.
Sen har vi på Simor lite senare en fin spansk match, La Liga. Valencia mot Atletico
de Madrid. Ja, den ser man faktiskt lite fram emot. Mm. Det gör jag.
Ja, absolut. Joao Felix där är igång. Kvällens spel från spelredaktionen. Har vi ett sådant? Jo då, det har vi. Och det är inte alls dumt. ATG då, det är ju tillsammans med funktionen Bettbilder.
Vad är det för
ATG? Nej, men då kan du sätta ihop ditt egna lilla,
right.
Din egna lilla trippel.
Alltså, som en, ja, okay.
Så får du ett odds.
All right.
Knackar ihop den där på egen hand då. Och det vi har gjort, det är Djurgården, Elfsborg över 2,5 mål. Elfsborg har ju, de vann där i fjol, de har ganska bra facit på Tele2. Och de trivs ju på det där snabba underlaget. Mm. Djurgården är favoriter med all rätt. Men jag kan tänka mig att de kan göra en balja här. Och så gör Djurgården fler än så. Över 2,5 mål. Båda lagen gör mål. Får vi med i det spelet. Och att Gustav Wikheim, glödhet för stunden, hänger en kasse också.
Och då är ju en fråga från en människa som är vän av ordning. Mm. Startar han? Vet vi det?
Det vet vi inte. Men vi tror det. Mm. Att han får chansen här. För han är i den formen här nu. Och... mot Elfsborg där det, ja, jag tror att det kommer behövas hans finess ute på kanten här, va? Lite speed. 5 gånger pengarna får du på det. Så det är ett kanonspel och ni kan ju rygga det här spelet om ni inte har koll. Liksom, nu fick ni det framför er. Men ni ser ju alla våra spel på dob.one/ATG. Men kom ihåg att ni måste vara 18 år för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands.
Det här med hur du har byggt Hammarby, så det är klart att jag ser de yngre som kommer upp, men jag ser också en ganska stor omsättning på spelare. Och imponeras ändå att ni lyckas liksom pricka rätt liksom på de nyförvärven som kommer in. Men samtidigt så är min känsla att det är någon form av generationsväxling på något sätt idag. Alltså det är många som har varit med länge som man visste liksom om Jeppe Andersens och sådana. Är inte de givna startspelarna, utan de kanske är på väg att fasas ut. Känner du att ni är på väg i någon så här transformation, eller är det här du gör som sportchef? Att det är ganska stor omsättning på spelare. Över tid då, säger jag. Det är inte från bara ett fönster till ett annat, men du byter ut laget.
Ja, i omgångar. Mm. Så ibland accelererar det, som jag har varit inne på innan, att Att, jag känner ju när vi förlorar på straffar i cupfinalen så vet jag att det kommer hända saker liksom. Hade vi vunnit på straffarna där och gått till Europa så hade jag haft ett ganska lugnt fönster. Och sen så gäller det att hela
tiden... Vad är det som skiljer där?
Men du kommer trycket utifrån lite och du vet att du kan liksom hålla upp nivån, motivationen, den truppen på om du vet att du har Europaspel. Du kan... Det är inte alls säkert, men på något sätt så skulle det vara möjligt att behålla en vilja, till exempel du får 10 Europamatcher liksom. Och sen så skulle du kunna hålla en Björn Paulsen varm, Abbe Khalili, då kanske du inte hade, för du har fler matcher. Sen just i det fönstret när vi gavs möjligheten så är det precis som du säger liksom, att då känner jag att fasen, nu måste vi tänka en generations, eller inte generationsväxling, men vi får möjlighet att gå på etablerade unga spelare som Pavle och Saidi. Helt plötsligt får vi muskler på det då, som vi inte har kunnat gå på den kategorin. Man vill inte hamna där som ibland landslaget kommer liksom, du tuggar på en högerback liksom och sen har du ingen. Utan det är hela tiden de tankarna att slussa in inför nästa år och sånt. Och så måste du tänka på utlänningskvoten, vad kan hända? Nu har vi ett tag så vad ska jag säga, om vi sålde utländska spelare, då kan du ersätta med utländska spelare. Nu ser vi vilka har varit hetare, de svenska spelarna, unga svenska spelarna. Då måste du tidigt vara inne på att ersätta dem, för annars får du problem med utlänningskort. Så det är konstant liksom. Jag sitter och Hjelmberg sitter kompetens söker internt dagligen liksom. Titta på vad händer där, om den försvinner, Dajan Bojanic. Hur ersätter vi honom?
Fast han kan den inte, tyvärr, ni kan inte ersätta honom. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag har svårt att se att något lag skulle kunna ersätta honom.
Ja, men det är ju ett stort bekymmer för mig liksom. Men jag måste ju tänka i de banorna liksom.
Eller inte sälja honom. Det har du också chansen att göra.
Ja, det har jag liksom. Sen har du spelare i det här och allting. Och inte bara spela, utan har ju den andra svansen där också som trycker på. Och sen blir det ju en omsättning. Vad ska jag säga, ju bättre jobb man gör, märker jag inte minst, ju mer får man jobba. Ja, men så är det ju. Vi är sådant spelare.
Så du menar att AIK sportchef inte jobbar alls alltså?
Ja, men nu börjar det väl, jag läste tidningen här, nu börjar det hända saker.
Nej, jag liksom. Skojar, men ju bättre man gör det, tänkte jag.
Ja. Nej, men okej, producerar du, hittar du, förädlar och sen säljer spelare, då måste du hitta nya. Mm. Så,
och det går ju väldigt snabbt i Hammarby. Alltså spelare kommer in och så gör man några bra matcher och sen så blir de nästan sålda omedelbart. Och nu har ni ju samlat på er en större kassa. Är det liksom en målsättning ni har att försöka titta längre på spelarna?
Ja, absolut. Alltså. Och det är mycket lättare om du spelar i Europa.
Ja.
Jag har tjatat till leda om att man nonchalerar Europa i svensk fotboll.
Du var tidigt ute med det.
Ja.
Det är så sjukt tidigt.
Ja. Och jag menar på det är det viktigaste, för då kan du ta det här extra året och då får du någon kontinuitet i att nej, vi vill helst behålla men så länge som möjligt. Och sen ändras det är rätt för mycket parametrar, och det jag menar på att utvärdera sportchefsrollen, om man tror att man bara köper och säljer spelare liksom. Du får ju värdera hur ser marknaden ut liksom. Jeremejeff, 5 år tillbaka så hade han varit såld för länge sedan.
Mm.
Det har nog aldrig hänt att en spelare i Sverige gjort ett mål i snitt utan att ha gått till Kina eller Ryssland eller något. Ja, men nu var fan världsläget och vad har hänt i Kina liksom? De har knappt spelat matcher, pandemi, olika regelverk där med antal utlänningar. Ryssland, den marknaden borta. Ja, då försvinner den marknaden för spelare upp på 30. Däremot kan du sälja en spelare som gör ett inhopp på 30 minuter. Det är fullt med här i Stockholm. Helt plötsligt så scoutar danska klubbar ihjäl sig här uppe liksom.
Men det är ju ett jätteproblem. Vi ska inte behöva sälja till danska ligan. Nej. Alltså den svenska ligan. Och jag kan känna också emellanåt att vi säljer våra unga spelare för tidigt, gärna till Danmark, och så fortsätter de att utveckla dem, och så får de jättepengarna. Det är ju nästa steg. Vi måste bli bättre på att hålla kvar spelarna, och sen tar vi säljet från Sverige till de länderna nu som Danmark håller på och säljer mycket till för mer pengar. Och jag tror ju att så det hänger ihop med att klubbarna sköts bättre. Men kolla Blåvitt nu. De tvingas ju sälja, rea ut sina spelare. Och det vet ju köpande klubbar också. AIK nu, när AIK har ekonomiska problem och kastat bort alla sina pengar på sign-on-bonusar så att det inte finns någonting kvar. Det är väl klart att när de kommer hit och vet att AIK kan inte vänta ett år till med att sälja den här spelaren, då blir ju priset något annat. Ja. Så att det är så sjukt frustrerande att inte svensk fotboll kommer längre med det här. För det är enda sättet vi kan lyfta ligan. För ligan måste bli bättre.
Men det handlar om, det är mycket som jag gjorde. Det är det jag var inne på här. Att det måste finnas en intern marknad också. Och så kan man tycka att ja, Vi satt så i sommar och förklarade för styrelsen om vi ska hitta de här unga svenska relativt etablerade spelare, då kanske vi får betala för att komma in på den marknaden, så måste vi kanske betala lite för mycket pengar liksom. Vi måste, och de andra klubbarna, du ska ju inte begära, tycker jag, det blir någon sån här, nej vi säljer inte till Malmö FF. Utan Malmö får betala mer än vad Brönnby får göra. Från, vi tar Mjällby eller vad som helst. Utan den interna marknaden måste finnas. Liksom, och du får inte vara rädd. Liksom, det handlar om att vi köper Saidi från Degerfors. Ja, men det är en tuff förhandling. Liksom. Men den interna marknaden måste finnas. För annars så kommer det hända så hela tiden spelaren spelar ut sitt kontrakt och måste få en hierarki på det. Jag tror det kommer komma mer och mer. Men vi är lite efter i svensk fotboll mot
Europa. Men även i England så är det dyrare att köpa inhemskt. Alltså det verkar vara någonting i
jo, varje land. Jo, men där har du ju också. Det blir ju helt galet. För det finns inte tillräckligt med engelsmän. Liksom, för de som är bra. Det är ju med Brexit och allting. Och,
men sen också är det ju lätt att säga bara att vi borde sitta på dem längre. Det finns ju väldigt många olika parter som är inblandade i en affär. Vi har ju föräldrar, vi har rådgivare, vi har spelaren själv. Och det är ju lätt då, man som klubb då, Jesper Jansson i det här fallet som sitter. Vi ska slussa fram unga spelare. Kom till Hammarbys åt FF så får du chansen sen i ett A-lag. Och sen säger vi nej till bud. Och sen handlar det väl också om att skriva längre kontrakt. Och i de förhandlingarna så finns det också en rådgivare som säger att vi ska skriva 3-årskontrakt. Medan jag tittar man på Danmark så skrivs det ju väldigt många 4 respektive 5-årskontrakt. Det är väl dit man vill gå. Och jag såg att Demirol skrev väl 4, va?
Nej, det tror jag inte. 2,5.
2,5, ja. Och då hamnar man ju snabbt i en sits. Att, eller man måste ju sälja nästa sommar om det ska bli bra.
Ja, eller så kan man bryta upp kontrakt och skriva längre. Ja, det är också en förteelse som jag jobbar med. Då den är också svår att motivera.
Men då kommer ju sign-on också på den,
det
eller?
Då måste man ja, men ibland så är det värt att investera i egna led. Det är ofta så att du kan betala om du tar någon utifrån. Men ibland är det viktigt att kunna. Det tror jag inte är så vanligt i svensk fotboll, men jag brukar jobba med, såg det redan under min tid när jag spelade i Belgien, liksom att du bryter kontrakt och så skriver nya kontrakt trots att du kanske har 3 år kvar. Liksom. Mm. Då höjer du värdet på det. Och det ska du då motivera in i en budget och för styrelse och så här, varför det är bra. Liksom.
Jesper Hoffman nu då. Jag håller med dig att det finns rätt många intressenter. Men jag hävdar ju att klubbarna borde bli tillräckligt bra på att verkligen sälja in projektet och liksom framtiden för den här unga spelaren som då ska signa ett nytt kontrakt. Alltså, men ta vilka som helst som går från Sverige till Danmark. Hur mycket bättre är det där egentligen? Alltså egentligen. Och deras dröm att, och så hamnar de mitt på Jylland någonstans, en jävla håla. Ja, men det är inte drömmen, det är inte så mycket bättre. Men däremot så ganska ofta så har jag känt att det finns ingen riktig plan från klubbarna. Alltså hur man ska göra. Ni verkar ha det, och när man
pratar med det.
Men det är rätt mycket så här, ja, någon får spela, någon får inte spela, vi köper in, det är panik och så vidare. Så ordning och reda, ha ordentliga planer, utvecklingsplaner för spelare, och liksom vet vad man ska sälja, hur man ska sälja, bli bättre på att sälja. Det tror jag är liksom svensk fotbolls absolut största utmaning just nu. För professionaliteten tycker jag vi har på tränarsidan. Vi har bland spelare, sportchefer börjar komma fler och fler. Men det är fortfarande sportchef, klubbledningsnivå som jag tycker vi brister ganska mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Där det ställs krav på nästan alla andra funktioner i klubbarna förutom de som sen sitter och har sista ordet.
Ja, men det är ju liksom... Jag håller med, men det gäller goda exempel. Jag har suttit en lång period i Hammarby och de har haft störst problem med att skriva avtal med. Det har varit våra egna akademispelare. Det har varit ruskigt frustrerande. Liksom. Det har varit lättare att köpa Aron Johansson från Werder Bremen. Eller ta, alla vill, det är rätt lätt att attrahera spelare till Hammarby. Men de egna akademispelarna. Ja, det har varit oerhört svårt.
Du får vad beror det på?
Prata med agenter, föräldrar, mormor, morfar, skolkurator och allting. Liksom. Det, hela tiden på det. Men nu känner jag väl lite att fan, nu har vi gjort goda exempel på det. Liksom. Du måste visa att du står för vad du säger.
Precis.
Annars ett tag där fick jag skriva in lite så här, klausuler med Aymar Sher och liksom, de litar inte på klubbarna. Liksom.
Mm.
Nu kan vi faktiskt hänvisa, men titta här. Du har en, vi jobbar på det här sättet. Liksom. Är du tillräckligt bra så får du spela, liksom, för vi kan visa på goda exempel. Men det, och då kommer du exakt det du är inne på. Klubbarna måste vara tydliga. Liksom. Det är knappt jag har scoutat Superettan i år. Alltså. Jag tycker inte ens där är man bra på att släppa fram yngre spelare. Liksom. Och nu har de väl gjort det på slutet. Liksom, jag var ute och kollade BP Öster. Jag åkte i paus. Liksom, för det spelade inte en enda ung spelare. Mm. Då, just den matchen. Mm. Nu kanske det var tillfälligt. Men, nu vet jag att BP har gjort det. Men,
nu är det en jävla fritidsgård som springer runt där.
Ja, att, ja. Precis. Mm. Men i lägen. Liksom, och säga vad man vill om Danmark. Liksom, jag har varit i FCK. FCK har jävla massa pengar. Men de är ju tydliga med strategin. Det är därför vi var inne på lite också. Vi satt i som, nu är vi i Hammarby. Vi har byggt upp ett kapital där vi också kan investera i spelare med värde. Vi har råd att betala för att få in lite yngre spelare i, som jag kallar i U21-åldern, liksom, U21-landslagsspelare. Och då måste man våga... Och ha musklerna att investera i dem. För då höjer du värdet på truppen och så vidare. Mm. Det finns lite undersökningar på det jag snackat med.
Men jag antar också att ni behöver värva den typen av spelare som ni tog in i somras, Berisha. För att höja nivån på de yngre också. Att det finns, för det har alltid varit min take. Att sen ska man inte slösa allt på, som David är inne på, sign-ons och värva gammalt som man sen inte kan sälja. Men att ta in en sån typ av klassspelare höjer ju nivån på Bojanic högerfot och Saidis inspel.
Absolut, alltså, men du får hela tiden ställa det i relationer. Det är väldigt lätt att bli lockad att aha, nu ska spelarna flytta hem från Europa och så är de uppe på 30. Liksom, och, ja, de vill komma till Hammarby och så här, men då gäller det liksom att vara väldigt tydlig med strategin. Nej, men vi har den här killen här när vi tog in Berisha, så visst, det var ju väldigt tydligt från min sida liksom, att i alla fall Berisha kom in. Så du måste tänka på de andra spelarna, konsekvenserna av det liksom, de yngre. Det är hela tiden den balansen.
Hur svårt är det att stå emot det här? För jag tror att det, om jag känner min gode vän Jesper Hoffman rätt här, så far ju du lite grann när legendarer kommer hem också. Alltså vet en hur fan ska man, och du pratar om trycket som blir, hur fan ska man orka stå emot det? För jag håller helt med dig att man ska ju hålla fast vid den strategin man har. Mm. Men sen helt plötsligt så börjar någon gammal legendar liksom säga, men jag är på väg hem. Och så kommer trycket från supporterhåll och styrelsen säger, men ska vi inte plocka den här spelaren då?
Spelarna också såklart. Ja. Och så börjar de trycka på.
Men hur hanterar man den? För jag vet att det har ju varit så i ett annat Stockholmslag här, att det har varit jävla tryck från supportrar, spelare, styrelse liksom så här, eller mot styrelsen. Och till slut så blir de känner sig nästan kidnappade i situationen. Handlingsutrymmet har gått från att ha jättestort till ingenting. Då är det bara kvar att skriva på. Mm. Alltså, kan du beskriva vad som händer i en klubb när det uppstår?
Ja, men det är jätteintressant för det. Jag jobbar med det hela tiden. Du måste bygga upp ett självförtroende i klubben. Liksom. Och, vad ska jag säga? Det kommer de här påtryckningar. Media skriver, spelarna har samma agenter. De försöker trycka på. De tycker liksom att... ta in min kompis här, för då höjer vi nivån. Och liksom... Det är egentligen bara en person eller en, vi i sportsliga ledningarna som ser helheten då. Det är jättelätt att dras med i det här trycket liksom utifrån, och så det trycket utifrån påverkar in i omklädningsrummet och så med självförtroende och allting. Jag tror personligen att i Malmö har man byggt upp genom åren en så här vinnarmentalitet, att vi är bäst, vi är vackrast, vi är störst. Ja. Jalla, jalla. Mm. Och då tror man på det själv. Och sen kanske det kommer en tränare dit och så sticker hål på den bubblan. Liksom. Lite, oh. Och så kan det gå rätt fort. Är vi så bra egentligen? Det är hela tiden där att jag behöver ha en nya spelare, jag behöver ha en spelare där. Till slut så påverkar det in i gruppen. Liksom. Mm. Så det är liksom att tro på det du gör, då måste hela klubben tro på det. Då blir det kan räcka med att det blir en fråga eller styrelserna behöver... Vad ska jag säga? Du får en fråga för styrelsen. Ja, har ni tänkt på det och det? Är vi bra nog på den och den positionen? Och så går det neråt. Så jag i mitt fall, då måste jag prata med tränaren. Och så till slut så är det ner i omklädningsrummet. Så tappar du tron i omklädningsrummet. Mm. Du måste bygga upp det här i klubbarna. Att man tror på vad man gör. Då. Vilket är ett jävla projekt. Mm. Det här kan skaka, som jag var inne på innan. Sådana här saker vet jag om när jag sitter och kollar cupfinalen. När vi förlorar på straffar. Och hade vi vunnit på straffar där, då hade vi varit uppe här. Då hade vi kunnat säga att vi behöver inte göra ett skit i sommar. Vi är så bra. Och så går det, och så torskar vi mot Värnamo. Då är du mentalt nere. Då måste du liksom trycka in energi. Detta är ett jobb för hela
klubban.
Men klubbarna,
är det liksom, sjukt att just... det är så bräckligt? Alltså en verksamhet som man håller på med.
Exakt.
Och så är det två matcher. Alltså det är en vecka. Och då, vum, drar det ner.
Och det kommer sig av att det är så oerhörda känslor. Och lite så här brist på, skulle jag säga, förtroende och mandat. Känslan tar över liksom. Man hör ord och så spekuleras det i media och så är det trycket hela tiden. Är vi bra nog på den positionen? Har vi rätt tränare? Har vi rätt sportchef? Och så börjar det tusen frågor om det. För mig handlar det om förtroende och mandaten.
Men ta cupfinalen där när ni torskar. Har du en lista på namn på spelare in då som du kan börja stryka? Har folk liksom villkorat så här, om ni går till Europa, då är det aktuellt eller något? Finns det en sån från spelare och agenter när det gäller...
Nej, men jag det är många som ser möjligheten där då liksom, när du kommer inför att helt plötsligt du kan liksom inte säga vad fan, vi ska spela i Europa liksom. Mm. Det är argumentet borta. Mm. Vi behöver en bred trupp och vi kan hålla den här truppen. Jag ser ju spelare som på våren där som sitter på bänken, Jeppe Andersen, Björn Paulsen, jag ser en Lado, Khalili liksom, de sitter, och de vet jag kan hålla en bred trupp om vi spelar Europa också, för jag vet att det blir normal rullians. Mm. Det blir det man vill. Och plus att jag kan kanske i det fallet säga nej fan, vi behåller alla spelarna för vi har Europaspel.
Mm.
Det är bra för dig Viljo om du får 10 matcher innan du flyttar ut liksom.
Mm.
Och sen, sen så blir det lite så här med energin och sånt.
Mm.
Nu har det varit bra. Ja, det är mycket saker som påverkar. Men ambitionen är hela tiden. Jag och Martin sa till varandra, fan, vi vill ha ett lugnt fönster liksom.
Mm.
Sen så tycker jag när vi ser vad som hände. Sen blev det bra för att Martin, ny tränare, han kom in sent vi hade ju våra planer med en annan tränare. Nu blev det mer att nu hade jag lärt mig lite mer hur Martin vill ha det, hur han vill spela, vilka spelartyper och sånt. Då kunde vi pinpointa.
Är det det som avgör ganska mycket? Vem, alltså, är det inte, alltså relationen, hur mycket anpassar du dig efter tränaren och tränaren efter dig?
Men just med Martin, vi har tuffa diskussioner, men jag sa tidigt till han. Och det har varit en hel del spelare vi har ratat på. Jag har varit rätt säker på en spelare och han har varit lite osäker. Men då skiter vi han. Så det, vi har sagt så här, ska vi gå på dem, ja, i vart fall investeringarna, så ska bägge vara väldigt 100% säkra på dem. Sen så i förhållande till om vi värvar till HTFF lite yngre potential och lite långsiktiga, då sköter jag Micke det mesta liksom. Men just på investeringen, då är det bättre att stiga åt sidan. Att inte liksom, jag har lärt mig det. Du hugger dig själv i ryggen om du tar in en spelare som inte tränaren vill ha. Liksom.
Mm.
Och tvärtom. Det blir inte bra. Så, då sa vi, så det är faktiskt, vi har haft en del spelare som vi har klivit av där vi har inte haft god känslan bägge två.
Mm. Du, någon klubb som du tycker gör det bra med sportcheferit och på transfermarknaden, vilken skulle det vara i Sverige? Du får inte säga Hammarby.
Nej, men jag tycker Djurgården gör det bra liksom. Jag tycker de verkar ha det lite lugnare ute på Kaknäs där, för det är liksom inte den. De har gått en linje om vad ska jag säga, de får inte det blir inte den paniken om Kalle Holmberg sitter på bänken i 20 matcher liksom. Du hör inte massa snack om det, utan det är rätt så tyst och lugnt då, tror jag. De har vågat, men de har haft en kontinuitet där med Kim och Tolle liksom, och de får inte panik. VK, men han är ganska oduglig de första två matcherna. Det blir liksom, de tuggar på och så jobbar de med, och så till slut så kommer han in igen. På ett sätt som de har jobbat upp en stabilitet i klubben just på det sättet.
Mm.
Känns det som i varje fall, sen vet inte jag hur det funkar internt då. Men våga tro på att ta spelare från Superettan och Division 1 och sånt.
Fotbollsmorgon är sponsrat av Telia. Och med Telias sportpaket kan du se höstens bästa matcher. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+.
Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt det här för bara 599 kronor per månad.
Du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google, Android TV.
Så, höstens bästa matcher. Bara 599 kronor per månad utan bindningstid. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack Telia som är med som sponsor till Fotbollsmorgon.
Innan vi slutar så har jag en fråga också om Jas och liksom hela situationen som är runt honom. Hur jobbar ni med honom med tanke på att han har liksom publiken emot sig, hemmapubliken lite grann? Och det kan ju inte vara helt lätt liksom att Jag menar, hemmaplan ska ju vara den trygga hamnen liksom, där man går in och känner sig trygg. Och nu har han den här relationen med hemmapubliken. Hur stort problem är det, tycker du?
Nej, inte nu är det inte. Det var där och då. Jag tror han är rätt stark, så det är klart. Så länge han känner en trygghet av de andra killarna och oss i organisationen, så är det här är ju liksom en, vad ska jag säga, vi känner att vi måste markera som klubb. Det är inte alltid du sitter i en position där du kan markera, vilket vi gjorde, och då tog det skruv på alla sätt. Men just för Mohannas del så tror jag han känner nog en trygghet i de som är närmast.
Men är det någonting ni har behövt hantera med tanke på att det blev som en publik, vad man ska göra och så?
Ja, absolut. Det är klart vi har gjort det. Jag vet att det frågasattes ju varför han värmde upp i katakomberna och lite. Det var ju liksom, vi tar hänsyn till hur det skulle påverka. Vi har en match att spela. Ibland glömmer ju folk att inte minst media, att det är fotbollsmatcherna vi vill vinna, det är inte att vi ska vinna transferfönstret liksom.
Hade ni skött annorlunda om det hade uppstått en liknande situation idag?
Nej.
Man hade värmt upp i katakomberna också.
Ja, du menar den? Ja, det tror jag. Det var ju en dialog med Mohannad och med Marti, och det tror jag nog var ett smart råd faktiskt. Just där då. Sen så om vi skulle ha hela situationen, det tror jag att rent generellt så skulle man nog satt ner foten långt, långt tidigare. Mm. Inte just mot Mohannad, men mot marknaden. Mm.
Det riktas ju en hel del kritik, och i synnerhet i det här fallet då, mot rådgivare. Hur upplever du agenterna idag? Är alla bara ute efter att tjäna pengar, eller finns det bra rådgivare där ute också som verkligen värnar om spelarens bästa?
Det finns nog de som i vart fall kombinerar det där.
Ja.
Att de tänker på spelarens bästa och vill tjäna pengar. Det finns ju inte någon som bara tänker på spelarens bästa. Så är det. Nej, men det är ett litet... Återigen, så jag har varit med så pass länge. Så jag ser de här sakerna komma rätt så tidigt. Och har man varit ute och rest en del, och så ser man det här är ju inget nytt i svensk fotboll. Jag brukar säga att när man börjar se de här tendenserna i svensk fotboll som börjar hända på agentmarknaden, det var liksom ett litet ofi fan. Nu tycker folk att svensk fotboll och svenska spelare är en intressant marknad. Då är det en grå massa som drar sig hit då. Det hänger ju ihop hela alltid. Har man inte muskler och kompetens att stå emot de här krafterna, så till slut så äter de sig in. Sen är det klart att det finns det som är domare. Det finns mer eller mindre trevliga domare, men sen så är de rätt så jämna nivå. Nej, skämt och sidor. Jag är lite så här pain in the ass mot agenterna och liksom så här, men det finns många som är bra. Och sen är det,
blir du
det som sjuka det är, i vissa fall då, så är det jag lägger väldigt mycket på spelarna, för de är faktiskt inte lojala sina agenter heller.
Nej.
Hade du haft att du är lojal med din rådgivare, så hade det inte blivit en stressad marknad, utan då skulle agenterna mycket tydligare kunna säga så här: detta är det bästa karriärsteget för dig, kämpa på här, ha uthållighet, jobba på, du är på ett bra ställe. Men så kommer någon att vifta med något annat. Då är man jävligt snabb att byta. Så de har det faktiskt inte så lätt heller. Och sen så är det är en totalt oreglerad marknad. Mm. Och så hänger det ihop med skatteregler och internationella marknaden. Och vi är en liten ankdam som i det stora globala.
Mm. Hur ofta hörs du med Zlatan?
Ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle ringa honom på väg tillbaka till jobbet.
Ja. Så dagligt.
Nej, inte. Men vi pratas vid ibland, nu var det ett tag sedan, men jag hade en sak jag vill ta upp. Mm.
Vad är dina känslor så här dagen efter derbyt som var krysset? Är du, ja, men jag hörde att Darian sa att om man kryssar borta och vinner hemma så gör man en jävligt bra säsong till slut. Så att han var ju relativt nöjd trots att han då tyckte att ni hade mer, jag menar, heta chanser och så vidare. Men vad är din liksom magkänsla så här dagen efter derbymatchen?
Ja, magkänslan är väl mer också något som vi i Stockholmsklubben måste parera betydligt mer. Det blir sån, just det jag var inne på innan, påverkan på klubben, på gruppen. För det är ju lite så att förlorat derby får så stor påverkan på omgivningen så till slut så äter det sig in i omklädningsrummet. Så ett kryss blir lite mer neutralt, då kan man bara tugga vidare och säga att det är 9 matcher kvar. Det kommer inte avgöras förrän troligtvis i sista omgången, och i år så kommer ju inte Malmö jogga hemma sista omgången på målskillnad heller. Liksom. Kanske de gör igen, visserligen. Men på något sätt så lever hoppet hela tiden. En förlust för en deras lag i ett derby blir ofta en sån käftsmäll där det är firande på ena sidan stan och så börjar det, så blir det antingen jävligt positivt, överdrivet positivt, och man tror att man har redan vunnit allsvenskan, eller så blir det överdrivet negativt och att man alla gräver ner sig, och sånt påverkar faktiskt spelarna och klubben oerhört.
Mm. Ja, jag kan ju för egen del säga att vi var några som satt och pratade inför matchen och landade till slut i det viktigaste, nu kommer du bli helt galen, men det är ju fan att vinna Stockholmstabellen. Alltså att vara bäst i stan är viktigast, för det påverkar mest ens vardag. Alltså att inte torska derbyn är det viktigaste. Alltså man får inte förlora, för det är så jävla jobbigt att traska runt. Att derbymatcher är ju, det är bara jobbigt. Som igår var det så här, missnöjd med att man inte vann. Så med tanke på att man kanske hade hoppat
man på efter kryss.
Men krysset känns lätt. Alltså man är så här, okej, vad skönt. Ja. Det blir liksom, nu kan man bara traska vidare den här veckan. Det blir inte så mycket hets. Så.
Ja, jag vet. Och
vi får komma överens alla Stockholmsklubbar. Vi bara tar krysset och går vidare.
Doe, doe.
Ja. Det var perfekt.
Ja, men det påverkar ju oerhört. För jag vet ju om mig med att bort här uppe. Och det är viktigt att ha med sig. Men det är som när jag kom in i Hammarby. Det första jag fick ta bort, det var ju de här derbybonusarna. För det var ju ett ord. Men jag tycker, hur fan ska vi kunna bygga
en
vinnarmentalitet? Att ta bort, eller att ha derbybonusen, men sen kan vi komma efter i tabellen. Ja. För mig visar det på en loser-mentalitet. Men den tog vi bort. Och nu är vi ju där.
Med derbybonus igen, eller?
Nej, absolut inte. Men då var ju Hammarby underdog. Och hela tiden. Och har du, ja, men då var det ju lite så här. Vi kunde, ja, man låg 13 i tabellen. Men jag kommer ihåg, det var en av mina första matcher i Hammarby. Så vann vi mot Djurgården i ett derby. Och så var vi ner på Pelikaner och tänkte, va fan är det här? Vinner vi SM-guld kommer ju hela Södermalm sjunka. Liksom. Mm. Det var ju så man har vunnit SM-guld eller Champions League, vilket är härligt, men det är väldigt speciellt också, för så kan man ju inte ha det liksom. Det viktiga är ju att komma högst i.
Pratade med en polare faktiskt som är Bayer. Han sa det att med tanke på att vi aldrig vinner SM-guld så är det viktigt att mikrofira som om vi har vunnit ett SM-guld.
Men just på tal om SM-guld och om Södermalm sjunker, det får vi se då i slutet på oktober, början på november där, men du måste ju ändå känna att läget är ganska bra här inför hösten. Jag tänker att du har säkert sett Djurgården och Malmös schema som är ju sanslöst med match var tredje dag. Och AIK är några poäng efter, och så är det väl Häcken där då, som man kanske tror kommer att
känna ett jävla bra lag.
Börja tappa, ja.
Så jag vet att jag tror inte de,
nej, de kommer inte tappa,
men
vägen.
Det kommer bli en del interna matcher mellan de lagen. Ja, men vi ligger i ett bra läge. Absolut, gör vi. Men Som sagt så.
Det är ingen spurt ännu. För det är ingen, nej, det är en tredjedel kvar verkligen.
Det är ju perioder. Antingen har man åkt ur eller vunnit allsvenskan efter 10 omgångar. Mm. Och så är det efter 20. Och så, det kommer hända. Det är 30, vad blir det? 27 poäng att spela om. Mm. Vad var det? Det var något annat jag skulle säga där.
Ni är ganska bra resa. Ja.
Bra resa. Jag bra kände läge. Faktiskt, om vi tar matchen igår, om vi tittar rent på prestation. Jag tycker vi i år, eller sen Marti kom, jag är spelmässigt besviken på 2 matcher egentligen. Det är Värnamo borta och Kalmar borta. Sen tycker jag rent spelmässigt att vi faktiskt har varit bättre i stort sett alla matcher. Ja, vi torskar hemma mot Värnamo, den ska vi vinna 5-6-1, men normalt.
Fast de är jävligt bra.
Ja, ja, jävligt bra. Men cupfinalen ska vi vinna. Derbyt mot AIK hemma ska vi. Jag tycker vi spelmässigt har presterat på en hög nivå hela tiden egentligen. Så att ha kvar den tron och att hela tiden tugga på, så kommer det avgöras sista 2 omgångarna.
Vad är din, så att du kom ju med ett uppdrag, och det är ju liksom att förflytta Bajen, och det har du gjort nu. Och såklart det är ju SM-guld, det borde liksom att kröna den här resan. Vad är kvar då? Alltså med tanke på att du är en handelsarbetare, känner du liksom att jobbet är klart i Hammarby, är det vidare till nästa? Alltså alla jobbar med mål på något sätt, och jag tänker att det här måste vara det. Eller har du någon större vision kring Hammarby och att testa idéer, testa vägar framåt som du verkligen tror på, där liksom SM-guldet bara blir en konsekvens utav det. Det är inte det som är det viktiga, så att säga. Om du hänger med vad jag menar?
Ja. Ett, så har jag ett utgående kontrakt efter året. Så jag vet inte riktigt vad Hammarby säger där. 2, så är det ju så här att ena dagen så känner man att då har man en escape-plan. Och då tänker jag inte på att lämna. Det är ju mer så här att fan, ska man göra något annat, pallar man liksom. Sen nästa dag så tänker man att fy fan vad härligt liksom. Nu ska vi, vinner vi så är det Europaspel, och så ska vi ta till nästa steg. Och så ska vi, det går ju, sån är jag i varje fall. Jag är ena dagen där, andra dagen där. Men samtidigt så är det. Jag är på det. Jag känner ju att liksom det finns ännu mer att göra i Hammarby liksom. Absolut. Det är få klubbar i Skandinavien som, det är många klubbar som kan göra resan upp och sen vinna någonting, och sen så får man hämta. Jag tror att Hammarby, man kan göra resan upp och ta, och så kan man stanna kvar, och så kan man gå vidare, och så kan man stanna kvar, så kan man gå vidare utan att dippa.
Mm. Häftigt. Du, och hur mycket ska vi vara tacksamma över de här derbymatcherna egentligen? Alltså jag satt och tänkte på det igår. Jag och en kompis, vi gick in och satt oss på arenan 14.05. Alltså typ 55 minuter innan. Bara för att få känslan när det fylls upp. Jävligt coolt alltså. Det är jävligt häftigt. Mm. Det är en riktig sketaliga vi blir exponerade för fotbollsmässigt. Det är väldigt, väldigt mycket trötta matcher. Men satan alltså, det måste vara, alltså när man går till spelare från utlandet som kanske inte känner till svensk fotboll liksom, när man visar upp de här grejerna, då måste man bli så här, wow, shit.
Ja, absolut, det var lyssna med Berisha liksom. Det är ju oerhört häftigt. Nu kan jag tycka att vi i Hammarby, det är som jag brukar säga till spelarna, eller när jag sitter på läktaren liksom, vi har ju en normal säsong, så har vi 15 hemmamatcher, det är oerhört tryck, och sen har vi 10 bortamatcher liksom. Jag vet själv när jag spelade, då var det så här, de åren man spelade en klubb som missade Europa, så bara, fy fan. Nästa år var det liksom, du hade, vi har ju det hela tiden liksom. Och det är tryck, det är ett intresse, det är, här i Stockholm så är det ju helt otroligt liksom, med ja. Jag hade kunnat vara i poddar hela tiden liksom. Och det är journalister och det är supporter och allting. Det är ju väldigt unikt. Så det, potentialen finns där. Sen ligger vi ju efter med en del bitar där vi har regelverk och stadgar och allting sånt i svensk fotboll som är från 1800-talet. Liksom. Så det finns ju mycket saker att utveckla.
Jag hade egentligen idag tänkt att gå igång på en grej som jag stämmer på apropå saker att utveckla, tilläggstidsfrågan. När de sitter och raljerar i sändningen igår om att det borde vara mer tilläggstid, ja. Alltså bara Sebastian Larsson, så att lyssna, kolla efterhand, säger de då, bara han borde ha 2 minuters tillägg under match, alltså under andra. Och massa annat som har hänt. Men det blir bara 2 minuter. Men vi ska ta den i detalj lite längre fram. Men jag vet att jag och Bosse Pettersson har tjafsat om det här. Och vi är på samma sida. Att det är helt fascinerande. Att det är bara en enda människa i hela världen som vet hur lång tid det är kvar på en fotbollsmatch. Och det är domaren. Och den är lite grann så här... Så han bara wingar det lite grann. Nej, fan, vi kör 20 sekunder till eller 30 sekunder till. Och tilläggstiden är också så här, vi tar 3 eller. Jag vet, det är så jäkla oseriöst. Jag blir helt galen. Alltså så här, det är ju så fundamentet för man ska börja, om du och jag ska börja tävla i någonting. Då vet man så här, vi vet vad vi ska göra, reglerna och liksom... Antingen så tar det slut när man har fått antal poäng eller så är det en maxtid. Men här vet man inte. Sitter och kollar på Real Madrid på kvällen... Då säger kommentatorn så här, jaha, kanske får vi match som börjar på en söndag och slutar på måndag för att det är, ingen vet hur lång tid det är kvar på matchen. Alltså det är ju, det är helt sjukt egentligen.
Ja, det är, och det finns enkla grepp. Man ja, det är bara, effektiv tid.
Ja, sista eller stoppat för tillägg 15, så dyker eller, det upp. Så
pang. Som är handboll, passiv spel eller det, någonting. Men jag tror bandy, saker liksom,
i bandy tror jag de faktiskt säger till när de lägger till tid. Alltså gammeldags, inte den som du håller på med. Men då säger de till, liksom, nu lägger vi till en minut där, en liten. Då byggs det på, då vet man så, ja, men det är så här långt det är kvar på matchen. Det är ingen snack, men det är det här. Varje match. Rydström är på domaren, så inåt helvete, står och pekar. Det står att det ska vara 6 minuters tillägg, var de nu fått det ifrån. Och nu är vi uppe på 6:30. Vad är grejen? Och då står stackars fjärdedomaren får ta all skit. Liksom. Han har inte heller någon aning om det.
Nej, det... Ibland så är det så här, man får släppa de sakerna för annars skulle man irritera sig på allting.
Då kan du tänka om mitt mood var hemma vid soffan igår.
Båda domarna är väl nöjda med... Var väl också, eller domarna var väl nöjda med krysset också? Alla är lättade och glada här.
Ja, men det var och det var det som var ena liksom, argumentet. Så här, nu säger Jonas Eriksson det med lite glimten i ögat, men han säger utifrån att hans expertis. Ja. Då säger han så här, ja, men du vet, ibland när det är 2-2 vi har känslan att båda lagen är nöjda med det. Då kanske det bara blir 2 minuter. Jag har ingen jävla aning. Det är hans uppfattning om det hela. Det kanske är att igår att ni...
Jag har fått motvinn att någon... Ja, jag ska inte säga vem det var. Domare som sa att... ja, hur kan det bara vara 6 minuter? Ja, men jag har aldrig lagt till mer än 6 minuter. Någonsin. Ja, men om det är 10... Liksom, du kan inte ha det som argument. Nej. Det blir, ja, som du säger, det blir för dåliga argument. Varför... ena eller andra hållet.
Princip. En fotbollsmatch kan inte vara mer än 96 minuter.
Sen 8 mål är mitt max. Ja, jag kommer inte blåsa efter det.
Då kliver jag av. 4-4. Nu är det klart. Det har jag gjort mitt. Ja, härligt hörru. Lycka till framöver under säsongen med allt det ni gör. Och det var väl rätt skönt, för när vi pratade om att du skulle komma hit så var väl ett kryss kanske som var det bästa. För jag hade haft lite svårt om du kom hit och hade vunnit, för då hade du lätt så mycket och du hade säkert tyckt det var jobbigt med mig vid eventuell förlust. Så att kryss var ju bra för fotbollsmorgon.
Men jag tror båda lagen kan tycka att det var helt okej också, som sagt. Inte bara att det är lättnad utan så här rent poängmässigt tabellen.
Ja, men å andra sidan om man ska se det så AIK behöver ju jaga ikapp dem där uppe medan ni ligger bättre till. Så att på det stora hela så är det bättre för er.
Ja, så är det. Sen vill man alltid vinna fotbollsmatcher, inte minst derby. Men ja, det blev en neutral morgon i varje fall. Och jag kom upp i tid. Så,
ja. Ja, exakt. Och det var en bra fotbollsmatch, måste jag ändå säga. Jag gillade intensiteten som var.
Ja, det...
Sen gillar du vackert fotboll, så att det ska se vackert ut. Ja. Jag bryr mig inte så mycket om sånt skit, utan det är 3 poäng.
Det är vackert att se Nahir och Dajan passa till varandra.
Så är det. Tack så mycket. Robin, vi ses imorgon såklart, eller hur? Och Jesper som alltid, en av mina favoriter, och vakna och eller sitta med på morgonen efter man har vaknat. Inte vakna med, ska jag säga. Nej. Där vill de från varandra. Ja, sen länge. Hej då, god morgon på er.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja?
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.